Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och på tisdagarna, de senaste tisdagarna, så har vi gått igenom Filipperbrevet vers för vers. Och det här, det är den sjätte delen och vi har kommit oss igenom första kapitlet. Så om det fortsätter i den här takten så kommer det med andra ord ta typ 20 program eller 10 timmar och ta sig igenom hela brevet eftersom det innehåller 4 kapitel. Men jag tror att det kan gå snabbare eftersom i alla fall de 2 sista kapitlen är lite kortare. Men vi får se, jag har ingen brådska och då hoppas jag att inte du har heller. Vi försöker gräva oss ner i texten, försöker ta det bit för bit och för att förstå vad det är Gud har talat genom aposteln Paulus, och så får du ta den tid det tar. Och om det skulle vara så att du har missat något program så finns de på maranata.se om du letar fram ljudarkivet där, eller i din podcast-app om du letar fram episoderna som heter Ska vi läsa Filipperbrevet. Hur som helst, nu börjar vi. Vi ska börja med att läsa texten som vi ska gå igenom idag. Det är då ifrån Filipperbrevets andra kapitel och det är de 5 första verserna där det står så här. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och här finns det uppenbart väldigt mycket att ta tag i. Det här är en väldigt mustig text. Men vi läser första versen igen så ska vi se vad den handlar om. Det står alltså, om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Och här talar då Paulus om tröst, han talar om uppmuntran, kärlek, gemenskap, medkänsla och barmhärtighet. Och vi ska naturligtvis se på vad grundtexten har för någon vägledning till den här texten och vad varje begrepp handlar om och se på de här orden. Men först så vill jag egentligen se på hela den här texten samlat. För vad är det för någonting som Paulus försöker säga med hela den här versen? Varför nämner han alla de här sakerna? Varför har han den här uppramsningen av en massa olika saker? Och jag har talat över den här texten tidigare och då har jag brukat säga så här att aposteln Paulus poäng, det är att säga, fråga liksom, har ni fått någonting? Är ni välsignade? Har du upplevt någonting ifrån Gud och har du blivit berörd? Så det här är på ett sätt en uppmaning till ditt minne. Om du sätter dig ner och börjar räkna välsignelserna som du har upplevt, du har varit igenom i ditt liv, vad kommer du då fram till? Alltså, har du fått någon tröst hos Kristus? Har du blivit uppmuntrad av hans kärlek? Har du någon gemenskap i anden? Och så vidare. Det är poängen här, att han ger den här uppmaningen att vi ska tänka efter. Det är en appell till vår erfarenhet tillsammans med Gud. Och sen kontentan av vad han pratar om, det kommer i nästa vers. Men redan här så utmanar han då sina läsare. Och läsarna, det gäller då dig och mig. Och vi får fråga oss själva, har du upplevt någon välsignelse? Hur har ditt liv tillsammans med Jesus sett ut? Har du fått någonting? Och vad är det för någonting han pratar om då? Vad är de här sakerna som han menar att vi kan ha upplevt tillsammans med Kristus? Jo, för det första så säger han, om ni nu har tröst hos Kristus. Och tröst, det är det grekiska ordet paraklesis. Det kanske du känner igen om du har studerat den heliga ande. Det som Jesus talar om i Johannes 14, 15, 16. Där han kallar den heliga ande för tröstaren eller hjälparen. Där kallas det för parakletos. Och det är samma ord i en annan form då. Och det här är ett ord med många bottnar och en ganska bred betydelse. För rent etymologiskt så kommer det från ett ord som betyder att kallas till någon. Alltså någon som inkallas för att sitta tillsammans med någon. Och i klassisk grekiska så var det här ett ord för advokater. Alltså någon som sitter vid din sida och hjälper i en rättssak. Nu skriver inte Paulus på klassisk grekiska utan han skriver på den mer moderna koinegrekiska. Och där har det här ordet mer en generell betydelse. Man kan översätta det med tröst som man har gjort här. 1917 säger förmaning. Engelska översättningar säger antingen encouragement eller exhortation som båda betyder uppmuntran, uppmaning och så vidare. Och den frågan som han ställer, det är alltså det som jag sa då. Har Kristus hjälpt dig på något sätt? Har han tröstat dig? Och sen säger han, om ni får uppmuntran av hans kärlek, alltså Kristi kärlek. Ordet för kärlek, det är det välkända agape, den självutgivande kärleken som Gud har. Och ordet för uppmuntran, det är paramuthion, som betyder ungefär en försiktig uppmuntran. Alltså, om du tänker dig någon som viskar någonting upplyftande och uppmuntrande i ditt öra. Och han beskriver då Kristi kärlek på, som en sån uppmuntran i livets svåra situationer. Den kärlek som är en underström. En kärlek som viskar i vårt öra om någonting som den här världen inte kan ge. Och frågan är, har du upplevt den här stilla uppmuntran som finns i Jesu kärlek? Och sen så säger han, och om ni har, och så kommer det här, gemenskap i anden. Och gemenskap, det är ett sånt känt kristet ord. Om du har hört några ord på grekiska så har du kanske hört det här koinonia. Jag har talat om det många gånger. Jag har också sagt att om jag får möjlighet att namnge en församling någon gång så vill jag gärna kalla den för koinonia. Jag tycker det är ett vackert ord med en vacker betydelse. Och det betyder just gemenskap. Det intressanta är att koinonia, det är det motsatta av helig, alltså det grekiska ordet hagios. Vilket kan låta märkligt, hur kan gemenskap vara det motsatta av helighet? Men om du tänker på det så är helighet, det är någonting som är separerat. Någon som är satt till sidan för ett specifikt bruk, den är helgad för det här. Medan det som man har gemensamt, det är för alla. Och det stora är att i Guds rike så är alla ting både heliga och gemensamma. Jag ska inte gå in på det nu, men det finns en väldigt stor tanke här, en väldigt fantastisk förkunnelse som, med de här två perspektiven. Men det Paulus pratar om här är alltså gemenskap i anden. Och han använder samma uttryck i Andra Korinthierbrevet 13 och vers 13, där han säger så här: vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap vare med er alla. Och jag tror att andens gemenskap handlar om två saker. För det första så är det den gemenskapen som individen har med anden. Alltså när jag blir frälst så blir jag född på nytt genom anden och anden flyttar in. Och det har alla som har blivit frälsta upplevt. Och det gör att jag har Gud med mig var jag än är. Inte bara i betydelsen att Gud är allestädes närvarande. Men den tredje personen i gudomen är med mig, i mig, hos mig. Som en hjälpare, som en vän, som en guide, en som ger kraft, en gåvogivare och så vidare. Man har gemenskap med anden. Och man kan också tala om en gemenskap i anden. Och det är gemenskapen som uppstår mellan två personer som har samma ande. Det finns en ande som är i världen som skapar gemenskap i samhället, gemenskap i synd, gemenskap i Guds uppror och så vidare. Men den ande som är ifrån Gud, den ande som är Gud, den skapar en himmelsk gemenskap mellan människor. Och Paulus fråga är då, har du upplevt någonting av det här? Och så avslutar han den här versen med två ord till, då han frågar om vi har upplevt någon medkänsla och barmhärtighet. Ordet för medkänsla, splanknon, det har vi faktiskt talat om tidigare i vårt studium här i Filipperbrevet 1 och vers 8. Så säger Paulus att han längtar efter någon troende med Kristi innerlighet, med Kristi kärlek, eller så. Det finns lite olika översättningar där. Och när vi läser det så sa jag då att det här ordet egentligen betyder inälvor. Splanknon betyder inälvor, vilket kan låta jättekonstigt tills vi tänker på hur vi ofta talar om våra inre organ, vi älskar med hjärtat, vi kan ha fjärilar i magen och så vidare. Så splanknon, det i överförd betydelse så betyder det just det här medkänsla eller affektion, en innerlighet i känslolivet skulle man kunna säga. Och det andra ordet, barmhärtighet, heter på grekiska oiktirmos, och det betyder att visa nåd, att visa barmhärtighet eller att visa vänlighet. I andra Korinthierbrevet kapitel 1 och vers 3 så kallas Gud själv för barmhärtighetens far. Och det är samma ord som det här oiktirmos. Och så Paulus fråga är alltså, har du upplevt barmhärtighet och medkänsla från Gud? Och då kan man säga så här, okej, okay, om jag då erkänner då att ja, jag har tröst hos Kristus, jag har upplevt hans kärlek, jag har upplevt gemenskapen i anden, jag har känt medkänsla och barmhärtighet, ja, vad betyder det då? Ja, då kommer fortsättningen här i den andra versen, för han säger, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Paulus har redan talat mycket om glädje i det här brevet, och han är långt ifrån färdig med den saken, det kommer han komma tillbaka till flera gånger. Men här talar han alltså om sin fullkomliga glädje. Han har tidigare sagt att han är glad i förföljelse, han är glad under motstånd, han är glad för evangeliets sak. Han verkar generellt väldigt glad, eller han har en glädje i alla fall. Men nu kan Filipperna alltså vara med och göra hans glädje fullkomlig. Och vad är det då han längtar efter? Och han sammanfattar det så här. För det första, samma sinnelag. För det andra, samma kärlek. För det tredje, ett i själ. Och för det fjärde, ett i sinne. Och för en gångs skull så ska jag inte gå igenom alla de här uttrycken på grekiska. Jag tycker att Folkbibeln gör ett bra och ja, ett bra arbete i att översätta de här orden. Och jag behöver inte lägga till en massa till det. Men istället så ska vi tänka på den här längtan. Längtan efter att församlingen ska ha samma sinnelag, samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Och det är nog, måste man säga, en sällsynt företeelse att se det här. En församling som är enig, som kämpar för detsamma och som har en gemensam vilja. Jag vet inte om jag har varit med om det mer än i väldigt korta episoder, men det är onekligen någonting fantastiskt och någonting väldigt vackert. Och det säger alltså Paulus att det hade gjort hans glädje fullkomlig. Och eftersom han skriver inspirerad av Gud, så jag tror också att det är Guds glädje i sin fullkomlighet. Kan ju läsa Johannes kapitel 17, så talar en del om det där också. Men saken är ju den att både apostlarna och vi i vår tid, vi vet att vi arbetar i en fallen värld och vi arbetar med svaga människor. Och det betyder i sin tur att det finns inte någon perfekt församling. Och därför så finns det med det ingen fullkomlig glädje i den här världen. Och det både är okej och inte okej, för att säga det så. Alltså, vårt liv tillsammans med Jesus och i församlingen, det handlar inte om att vandra runt i perfektion där allt är fantastiskt och vi bara, ja, allting är precis som vi vill att det ska vara. Men livet handlar heller inte om att vara nöjd med de brister som finns. Vi tjänar en herre som är perfekt på alla sätt och vis. Och vi är människor som är allt annat än perfekta på alla sätt och vis. Och samtidigt så önskar vi naturligtvis att likna vår herre. Vi är som barn som lär av vår far och som aldrig någonsin slutar att lära. Och vi är inte perfekta. Det kan, tror jag, alla kan vara eniga i. Men genom Guds nåd så är vi heller inte det vi var igår. det har skett en förändring och det finns en kraft som kan förvandla oss. Och det är den kraften som aposteln önskar ska fungera i församlingen. Det är därför han har såna här stora förväntningar. Inte för att han har någon tro på Filippernas egen kraft, men för att han tjänar en mäktig Gud och en kärleksfull Gud som verkligen kan skapa den här förändringen. Men då kanske du undrar, vad är det för samma sinnelag som vi ska ha? Alltså, två satanister kan ju också ha samma sinnelag, och då, det kan ju inte vara enheten i sig själv som är målet. Bibeln säger ju till exempel att Herodes och Pilatus blev vänner medan de dömde Jesus till döden, och innan hade de varit fiender. De hittade någon slags enighet i det där. Och det är ju också en enhet. Men vad är det för sinnelag som han önskar att vi ska vara eniga i? Och där säger han så här i den tredje versen då. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Så det är de här tingen som vi är kallade att vara eniga. För det första ska vi inte söka, och så är det det vi ska söka. Så inte konflikt och tom ära, men istället ödmjukhet och att ära varandra. Och vad handlar det här om för någonting? Ja, konflikt, det heter på grekiska eritheia. Och det är ett ord som står 7 gånger i Nya Testamentet. Ett ord som handlar om själviska ambitioner, om partiande och om splittring. Och aposteln Paulus, han har faktiskt redan använt det här ordet i Filipperbrevet när han i första kapitlet talar om de som förkunnar Kristus av rivalitet, står det i folkbibeln, och med orena motiv. Och det här ordet rivalitet är då eritheia. Och Paulus använder också det här ordet i Galaterbrevet när han talar om vad köttets gärningar är. Så säger han att köttets gärningar är det här eritheia, alltså partiande, splittring eller rivalitet. Och i icke-kristna texter så används eritheia när man talar om politikers ambitioner att få makt. Det kan man se i antika skrifter på grekiska när de talar om just politiker och deras vilja till makt. Och det här tror jag att vi känner till i vår tid. Maktkamp och maktspel, ambitioner som inte tar hänsyn till andra människor. Och det finns ingenting som är mer tragiskt än när maktbegär börjar dominera den kristna församlingen. Det behöver inte handla om pengar, och det behöver inte vara någon stor församling. Vi är alla själviska, och att hitta någon som å ena sidan vill bli en lärare eller en pastor eller en evangelist, men som samtidigt inte önskar makt och önskar att dominera och regera och härska över andra människor, och som inte vill vara en rival och som inte begär rampljuset, det måste jag säga, det är någonting som man väldigt sällan ser. För de som har ambitioner, det är inte så ofta man får tag i människor eller träffa människor som har ambitioner som är motiverade av kärleken till Gud, utan handlar väldigt ofta om kärleken till sin egen ära. Och då är det intressant då, det här andra uttrycket. För vad är det för någonting han säger? Sök inte konflikt eller tom ära. Och vad är tom ära för någonting? Det är översatt lite olika i olika bibelöversättningar. Men jag tycker att folkbibeln gör väldigt bra, väldigt direkt och ordagrann översättning. För att ordet heter på grekiska kenodoxia. Och det kommer från två ord, kenos, som betyder tom. Och det ordet kommer vi komma in mycket på i nästa program. Det är en viktig del, det är bara en teaser till nästa program. Men vi ska komma in på det här med kenos och kenosis i nästa program. Det är, och kanske i nästa program också. Det är ett väldigt, väldigt viktigt ord som handlar om tomhet. Men kenos, det betyder tom, och doxa som betyder ära. Så det betyder tom ära helt enkelt. Och det är egentligen en otroligt träffande beskrivning av hurdana vi är som människor. För vad är ära för någonting egentligen? Alltså det hebreiska ordet för ära, kabod, det betyder tyngd. Alltså att någonting inte bara har en form utan också ett innehåll. En ballong kan vara stor men den har ingen tyngd. Medan en sten kan vara liten och ändå tung därför att den har så stor densitet. Och det kabod betyder just det här att någonting har ett värde, ett innehåll. Det grekiska doxa, det betyder lite av detsamma, men det har också den här betydelsen av någonting har en strålglans, alltså någonting som har en inneboende härlighet och som strålar ut. Så tyngd och utstrålning, det är någonting som kommer naturligt utifrån vad man faktiskt innehåller. Alltså är man en ljuskälla så strålar man. Är man en sten så är man tung, för att säga det så. Men saker kan se tunga ut utan att vara det. Och saker kan se ut att ha en strålglans utan att ha en inneboende ljuskälla. Och det är kenodoxia. Och varför skulle någon önska att framstå som mer viktig eller som att de är mer ära värda än det de faktiskt är? Och anledningen till det är ju naturligtvis därför att det är svårt att ha en karaktär som är äravärd. Och det är därför lättare att låtsas som att man har det. Man vill inte visa sina svagheter och det är därför vi ljuger. Det är därför människor döljer sina svagheter. Vi gör det så naturligt att vi inte ens tänker på det. Vi söker tom ära och det är fruktansvärt ödeläggande för Guds sak. Men vad är det då vi är kallade att söka? Vilket sinne är det som ska genomsyra församlingen? Jo, då säger han, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Vilket låter jättebra och jättejobbigt och omöjligt. Jag skulle vilja säga att ödmjukhet det är att sätta andra högre än sig själv. Det är två sätt att säga samma sak. För ödmjukhet handlar inte om en yttre attityd, utan det handlar om en inre överbevisning om andra människors värde. Den som söker tom ära vill ha äran för sig själv. Det kan handla om att söka respekt för den man är, för det man kan, för ens härkomst eller ens förmågor. Men att ära andra är att ge dem den plats som de rätteligen har i Guds skapelse. Och det betyder inte att sätta vissa människor på en piedestal och ge ära till karismatiska ledare bara. Han säger inte vara ödmjuka och sätta era pastorer högre än er själva. Utan en kristen attityd är att sätta alla människor högre än sig själv. Och det kan låta märkligt och det kan låta ologiskt. Hur kan alla människor vara högre än jag? Alltså ska jag säga att alla är smartare än jag, starkare, snabbare, snällare, godare och så vidare. Och svaret på det är både ja och nej. Men låt mig först bara läsa en annan text i Romarbrevet kapitel 12. Som är en sån typisk text som analyserar den kristnes attityd till att hjälpa andra på ett fantastiskt sätt. Jag ska bara läsa några verser, men jag tar lite tid till det. Vers 13-21, Romarbrevet 12, 13-21, där står det. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här sista uttrycket där, det är den kristna kampen. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är en kristen attityd mot alla människor. Både de som delar vår tro, han säger i början där, hjälp de heliga med vad de behöver. Och mot de som vi naturligt eller normalt sett hade kallat för våra fiender. För i slutet säger han, om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Och hur kan vi ha den här attityden? Vi ska komma in på det mer i nästa program. Men hur kan vi anse andra som högre än oss själva? Jo, det kommer i den sista versen som vi läste i vårt program. Så kommer han in på det när han säger så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och det är därför jag säger att det här är just en kristen attityd. Inte kristen i betydelsen att det är vår traditionella lära som den kristna kyrkan och församlingen har burit genom århundradena. Utan i betydelsen att det är en attityd som bygger på Kristus. Och vad det innebär, det hinner vi helt enkelt inte tala om i det här programmet, utan vi ska fortsätta med det och de kommande verserna i nästa program. Men till sist i det här programmet så vill jag ändå läsa den här texten som vi har gått igenom en gång till, och så ber vi till Gud att vi ska göra hans glädje fullkomlig. Så här står det, Filipperbrevet 2, vers 1-5. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Amen. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Han har sonat min synd som Ann-Marie Ros sjunger. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmet har också sänds i närradio över Stockholm och Örebro. Och vill du komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Som en röd.